En lovsång till den helige guden. Och vi ska faktiskt kasta oss in i en till bibelberättelse som handlar just om hur ett möte med den helige guden kan se ut. Och det är en känd text även det. Och jag har bett Samtora att läsa också om Jesajas möte med Gud i templet.
I det året kong Ussia döde så jag Herren sitta på en høy och upphöjd trone och kanten på kappen hans fyllte templet. Serafer stod ovanför ham. Var av dem hade 6 vingar, med 2 däcket i ansiktet, med 2 däcket i fötterna och med 2 flöjde. De ropte till varandra: Hellig, hellig, hellig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten som ropte fick boltene i dörrtersklene till att riste, och huset blev fyllt av röjk. Då sa jag: Ve mig, det är ute med mig, för jag är en man med urene läppar, och jag bor i ett folk med urene läppar, och mina ögon har sett kongen, Herren över härskarene. Då flög en av serafene bort till mig. I hånden hade han en glo som han hade tagit med tang från altaret. Med den rörte han vid munnen min och sa: Se, denna har rört vid läpparna dina. Din skyld är tagit bort och din synd är sonet. Då hörte jag Herrens röst. Han sa: Vem ska jag sända och vem vill gå för oss? Jag sa: Jag, sänd mig.
Också en fascinerande berättelse. Och för mig har den här texten också blivit någonting av en nyckel in i den typ av gudsgemenskap som man brukar beskriva med ordet gudsfruktan. Gudsfrukt. Är det så? Det är ett ord som jag brukar säga att det är ett utrotningshotat ord i svenskan. Vi brukar inte använda det så mycket i dagens kyrka. Inte i de sammanhang jag kommer från heller för den delen. Men jag tror att det är ett viktigt ord. Ett viktigt ord för den som vill ha med den helige guden att göra. Om vi börjar med första halvan av den här berättelsen, så är det väldigt tydligt att Gud verkligen uppenbarar sig som den helige. Det är det de här änglarna, seraferna, inte bara sjunger faktiskt, de ropar vid Guds tron: Helig, helig, helig. Och Jesaja, han ropar ju också: Ve mig, jag förgås. Det är hans spontana reaktion. Och det är en väldigt naturlig reaktion. Vi har redan varit inne på det här. Gud är fullkomlig. Han är helt igenom ren. Och i mötet med Gud blir Jesaja överväldigad av sin brist på helighet. Sin synd. Och vi känner igen reaktionen också från andra gudsmöten i Bibeln. När Mose får se Guds härlighet, eller ber att få se Guds härlighet, så svarar Gud så här: Ingen människa kan se mig och leva. Och i Hebreerbrevet har vi precis samma budskap, Nya testamentet. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Det är samma budskap i Gamla och Nya testamentet här. Men vi ser också i den här texten att Gud kommer ju inte bara för att visa den här sidan av vem han är. Han kommer inte bara för att visa sin vrede över synden. Han kommer också, och inte minst, för att visa sin kärlek och sin vilja att förlåta. Så när Jesaja överväldigas av sin egen syndfullhet, ja, då står det att en av de här seraferna tar ett glödande kol från altaret och säger att när detta har rört vid dina läppar, då har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Om man läser vidare i Jesajas bok, då ser man att den här erfarenheten, den ligger som till grund för hela resten av boken. Jesaja är märkt för livet. Han har mött den helige guden, och när han upptäcker att Gud är villig att förlåta honom trots all den synd och brist som finns hos honom, ja, men då är han beredd att förändra hela sin livsinriktning. Här är jag, säger han. Sänd mig. Jag tycker det är oerhört fascinerande att se det här. Det visar ju att man kan möta Guds helighet. Man kan också bli påmind om sin synd. Det är ju trots allt inte så många av oss som tycker det är jätteroligt. Kul. Göj, säger ni. Ja. Det tycker vi inte helt enkelt. Men det går att bli påmind om det utan att behöva springa därifrån i rädsla. Som vi alla vet så finns det ju gott om människor som är rädda för Gud. Det kan ju vara att man inte litar på honom, att man tänker att Gud är nyckfull eller opålitlig. Eller så har vi faktiskt mött Guds helighet och blivit skrämda. För vi märker att Gud stöter bort det som är synd i våra liv. Och istället för att komma till honom med det har vi gått från honom med det. Kanske finns du också här ikväll som har en sån erfarenhet. Ja, men då ska vi se på Jesaja. För han är i precis den situationen. Han möter den helige guden och han påminns om sin synd. Men så får han också upptäcka någonting annat. Han får upptäcka nådens mysterium. Nådens mysterium. Att Gud är en förlåtande Gud. För det är först när ängeln kommer för att rena honom från synden som bilden blir komplett. Att Gud är helig och han är också nådig. Jesus är lejonet av Juda som ryter över den här världens synd och ondska. Men han är också offerlammet som i sin kropp bär den synden i sig själv. Och det är fascinerande här att det här kolet som ängeln hämtar, det kommer från offeraltaret. Alltså den plats där de dagliga offren förrättades i templet. Och på samma sätt är det ju faktiskt när du och jag får del av Jesu offer som vi kan möta Gud som den nådige. Det är bara då vi kan möta Gud som den nådige. För det är bara Jesu offer, hans död och hans uppståndelse för vår skull, som kan få oss i en rätt ställning inför Gud. Så att vi kan umgås med Gud utan att gå under. Bröder, i kraft av Jesu blod, säger Hebreerbrevet. Alltså Jesu offer. Kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten. In i det allra heligaste kan vi gå. Inte i oss själva, men tack vare Jesu död och uppståndelse för vår skull. Och jag tänker att kontentan av det här, det blir att det är först när vi själva har mött den helige guden som vi kan förstå varför Gud inte bara kan se mellan fingrarna med vår synd. Det som är den vanliga attityden i Norden idag, skulle jag tänka. Än vadå, Gud kan väl spänna av lite. Han behöver inte ta det så här på blodigt allvar. Tagga ner lite. Eller som upplysningsfilosofen Voltaire sa. Nej, men det är ju Guds yrke att förlåta. Nej, det är inte Guds yrke att förlåta. Han har ingen som helst skyldighet att förlåta. Men han vill förlåta. Och han har betalat ett oerhört högt pris för att det skulle vara möjligt. Det inser vi när vi möter Gud som den helige. Men det är också så att det är först när du och jag har mött den förlåtande guden som den här genuina längtan kan väckas i oss efter att förhärliga Gud med våra liv. Att inte bedröva hans helige ande med vårt sätt att leva. Det var ju trots allt när han blev förlåten, inte när han blev överbevisad om synd, som Jesaja ropade till Gud: här är jag, sänd mig. Där skedde den stora förvandlingen. Och jag tänker att det är det här som är gudsfruktan. Gudsfruktan, det är den troende människans inställning till Gud. Det är en kombination av bävan inför Guds helighet och tacksamhet över hans nåd. Samtidigt, inte antingen eller, det är både bävan och glädje. Eller som det står i Saltaren 2: tjäna Herren med fruktan och glädjer med bävan. Jag tycker det är en fantastisk formulering. Tjäna Herren med fruktan och glädjer med bävan. Att leva på ett sätt som präglas av den inställningen, det handlar väldigt mycket om att vara medveten om att Gud faktiskt inte bara är vår frälsare. Han är också vår domare. Han är både och. Gud är den norm som allting annat i den här världen ska bedömas efter och slutligen också dömas efter. Jag ska ta er med till en sista bibeltext ur första Petrusbrevet. Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Som lidandes barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig ska ni föra ett allt genom helgat liv. Det står skrivet: ni ska vara heliga, ty jag är helig. Om ni ropar fader till honom som opartiskt dömer var och en efter hans gärning, så vandra här i Guds fruktan under er tid som främlingar. Jag tycker att Petrus på ett fantastiskt sätt egentligen sammanfattar väldigt mycket av det jag har velat säga här ikväll. Han börjar i Guds nåd. Sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del. Men så i nästa vers så säger han, som lydnadens barn. Det som beskriver att vara en kristen, det är att vara ett lydnadens barn. En människa som har Jesus, inte bara som rådgivare eller bästa vän, utan faktiskt som Herre. Som lyder honom. Och så talar han om Guds helighet, att vi är kallade att återspegla Guds helighet i våra liv. Och så det här sista, om ni ropar fader till honom som opartiskt dömer var och en efter hans gärning, så vandrar här i Guds fruktan under er tid som främlingar. Alltså, lev så att du hela tiden har Guds helighet och Guds normer för ögonen. Låt dig sätta att tänka, tala, handla, prioritera, präglas av den kunskap du faktiskt har om Gud. Du har lärt känna honom. Och notera paradoxen än en gång. Han är fader. Det intima, personliga tilltalet. Och han är domaren. Ordspråksboken 14 uttrycker det så här. Den som fruktar Herren lever rättsinnigt. Men den som föraktar honom går krokiga vägar. Det finns en direkt konsekvens av gemenskapen jag har med en helig Gud. Och hur jag är kallad att leva. Jag vill avsluta med tre konkreta konsekvenser av Guds fruktan. Vilka konsekvenser får Guds fruktan i våra liv? Ja, det första är att vi helt enkelt låter Gud vara Gud. Tänker jag. Den första mest grundläggande konsekvensen av Guds fruktan. Att vi inte tar lätt vare sig på Gud eller på hans ord. Att vi faktiskt lyder honom. Inte släpar hans namn i smutsen. Och det som självklart är andra sidan av samma mynt. Att när vi ändå faller, för det gör vi ju allihop. Att vi bekänner det som synd. Det är ju lika mycket Guds fruktan i det. Jag bekänner mina övertramp, min olydnad, min otro för vad det är. Nämligen som synd. Och så får jag ta emot Guds förlåtelse varje ny dag. Men så finns också den här kallelsen. För andra, att vi bekänner oss till sanningen. Direkt efter att Johannes har skrivit det här om att Gud är ljus, att inget mörker finns i honom. Ja, då börjar han tala om att vi som Guds barn är kallade att vandra i ljuset. Och här tycker jag det är fascinerande att se hur oerhört konkret Bibeln ofta är när den talar om de här sakerna. Ett litet exempel. På flera ställen i Gamla testamentet talar Gud om hur viktigt det är att vi använder... Eller att vi inte använder falska mått och vikter. Så här står det. Du ska inte ha två slags vikt i din börs. En stor och en liten. Och ditt hem ska du inte ha två slags efamått. Ett stort och ett litet. Det är viktigt för Gud att vi kör med raka rör. Med äkthet, med transparens, med sanning. Också i vår vardag. Självklart detta att vi inte ska lura någon när vi är ute på torget och säljer varor. Men djupast sett är faktiskt motiveringen inte bara praktiskt vad som händer mellan människor. Utan djupast sett handlar det om att den som fruktar Gud som är allas vår domare kan inte leva på ett falskt sätt, ett förljuget sätt. Det är en direkt koppling mellan vem Gud är och de här bibelorden. Som profeten trycker det. Vore jag rättfärdig om jag tillät orätt våg och falska vikter i väskan? Alltså Gud kopplar det här till sitt eget väsen, sin helighet. Vore jag rättfärdig, säger Herren, om jag skulle ha överseende, se mellan fingrarna med hur ni organiserar er lokala byhandel. Man kan ta ett antikapel som handlar om vår syn på pengar och skatter. Är vi ärliga när vi fyller i vår deklaration? Säger man så på norska? Självangivelse. Eller tänjer vi på gränserna mer än vi vet att lagen tillåter? Det är faktiskt en fråga om Guds fruktan. I vårt fall är det i alla fall som kristna. Eller vi åker buss med våra barn eller barnbarn och så har de passerat gränsen för barnbiljett, men vi köper det ändå. Ja. Vi går och handlar på Kiwi, heter det, Ica i Sverige. Ja. Och så lägger fram 20 kronor och så får vi växel på en 100-lapp. Så här pinsamt vardagliga situationer. Och jag menar att Bibeln är solklar här. Vårt förhållningssätt i sådana här frågor har med vår gudsfruktan att göra. För vi gör det vi gör, inte för att vi är rädda för att åka dit. That's not the point. Faktiskt är det så att vi gör inte det vi gör ens för att vi är rädda för Gud. Vi gör det för att vi älskar honom. Vi har lärt känna honom som är hela universums domare. Och vi vill behaga honom med våra liv. Han som ser i det fördolda, i det osynliga. Och än en gång, det här handlar inte om att vi måste vara perfekta. Det handlar om att när vi trots allt bryter mot Guds vilja, så ber vi honom om förlåtelse. Så får vi än en gång smaka hans nåd. Ett sista område. Ni förstår varför vi inte talar så mycket om sånt här i kyrkan ändå. Jag kan inte tala om Guds fruktan utan att säga någonting om Guds fruktans motpol. Och det är ju människofruktan, eller hur? Guds fruktan har en motsats. Och människofruktan är ju faktiskt enligt Bibeln en av de farligaste fienderna till oss människor. För vad är människofruktan? Jo, men det är ju det som tar över när vi låter människors tankar och förväntningar styra oss mer än Gud och hans vilja. Människofruktan, det är det som får oss att stå tillbaka när Gud har kallat oss att agera. Det är det som får oss att tiga trots att Gud har kallat oss att tala. Det är det som får oss att anpassa oss till det politiskt korrekta trots att Gud har kallat hela sitt folk att vara hans profeter. Vi läste ju det. Ett profetiskt folk. Så människofruktan, det är helt enkelt den hållning som gör att vi tar djupare intryck av vad vår omgivning tycker och tänker än av vad vi innerst inne vet ligger på Guds hjärta. Och det är klart, då är det inte så konstigt att även Jesus beklagar sig över den människofruktan som han mötte i sin samtid. Hur ska ni kunna tro, säger han? Hur ska ni kunna tro? Ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende guden. Tycker man verkligen hör våndan i Jesu rop? Men det finns ett evangelium här också. Sann gudsfruktan driver människofruktan på flykten. Det innebär att om vi bestämmer oss att vi vill ha Herren och ingen annan som vår högsta lojalitet, ja, då blir vi samtidigt befriade från också alla de andra makter och ideologier och trender som försöker få inflytande över våra liv. Det finns ju ingen neutral zon här. Vi intalar oss gärna det, att antingen så kör jag mitt eget race eller så måste jag lyda Gud. Om det vore så enkelt. Det finns många makter i den här tillvaron. Många som vill ha inflytande. Det finns också en ond makt som vill ha inflytande över våra liv. Men här ser vi också att gudsfruktan, det är också en väg till befrielse. När jag böjer mig under den Herren, då kan jag hålla emot alla andra härskare och makter som vill få inflytande över mitt liv. Och kanske det är en av de viktigaste poängerna med att Bibeln talar på det här sättet om Guds helighet. Som jag sa tidigare, Guds helighet, den driver oss från självcentrering till gudscentrering. Det går inte att leva ett liv som bara kretsar kring mig själv. Inkröktheten i mig själv som Luther talade om. Synden helt enkelt. När jag har fått mina perspektiv vidgade och sett den helige. Det mötet driver mig också från ett liv i kompromiss. Där jag hela tiden försöker hitta mina egna lösningar på allt. Till ett liv som faktiskt är hängivet Gud. Dessutom blir det faktiskt ett spännande liv. För ett liv som bara kretsar kring mig själv blir också väldigt förutsägbart. Men ett liv där Jesus får vara Herre, där han får leda, det är ju ett äventyr. Det är oförutsägbart. Och det är ju så Nya Testamentet beskriver det kristna livet. Det var just det här som Maria Küchen fick upptäcka också i sitt möte med Gud. Jag tänkte avsluta med några rader från henne. Journalisten skriver så här: hon tar bestämt avstånd från att beskriva gudsmötet som en upplevelse. Det är ingen separat bit av livet som man kan isolera till några andliga upplevelser en helg, säger hon. Det är nämligen inte själva gudsmötet som är det svåra. Det är vandringen med Gud och det fortsatta livet som är utmaningen. Mötet med Gud innebar det politiskt inkorrekta ordet underkastelse. Underkastelse. Fast det hade jag inget problem med, säger hon och ler. Jag tyckte det var en befrielse att slippa vara i centrum. Jag är trött på andligt sökande som placerar människan i centrum och den andliga makten, alltså Gud, i periferin. Tycker det är väldigt bra sagt. Jag är trött på andligt sökande som placerar människan i centrum och Gud i periferin. Men det är väl just det här handlar om. Att Gud får vara Gud. Han får vara i centrum. Och han får befria oss till ett liv som inte kretsar bara kring oss, utan som faktiskt ytterst sett syftar till att förhärliga vår skapare. Nu har ni fått precis så mycket som ni tål för den här kvällen. Vi ska be. Och vi ska få be lite mer sen också. Men jag leder en bön här. Ja, Herre, jag vill ändå bara få börja med att tacka dig för alla de här förunderliga bibeltexterna som vi har fått stanna upp inför. Det porträtt som målas av dig i både gamla och nya testamentet. Att du har uppenbarat dig själv för oss. Att vi får tro på dig sådan du själv säger att du är. Och Herre, du ser våra liv. Du ser vilka genvägar vi har försökt ta kanske. Där vi tycker att du har varit lite för obekväm eller utmanande. Men Herre, jag ber att vi ska få upptäcka den här glädjen och friheten som ligger i att hålla sig nära dig. Äventyret och kraften som ligger i att få följa dig i den här världen. Inte oss själva. Herre, hjälp oss att frukta dig på det sättet att vi låter dig vara både vår himmelske pappa, vår far i himlen och den helige domaren, för vilken alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Herre, förlåt oss när vi reducerar dig till någonting mindre än du faktiskt är. Kom heligande också här och nu. Tala till våra hjärtan. Du vet vad vi behövde få med oss från den här kvällen. Herre, gör ditt verk. Vi ber om allt det här i ditt underbara namn, Jesus. Amen.